Mötet.
Frida Kalander har valts till ordförande i riksorganisationen Unga med synnedsättning. Tidigare heter de Unga synskadade.
På US medlemsforum i juli valdes Frida Kalander till ny ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning. Och jag vill såklart gratulera dig och samtidigt i samma andetag fråga, varför vill du ha det här uppdraget?
Tack så mycket för det första. Jag ville ha det här uppdraget för att jag tror att mina erfarenheter kan vara en stor styrka som ordförande. Och jag 26 år är jag och jag har hunnit både jobba och jag plugga. Och jag tänker att våra stora frågor är just att få ut våra medlemmar i jobb och utbildning och jobba starkt med de frågorna. Sen vill jag även få in att vi ökar vår representation och ökar vårt medlemsantal. Så det är också mitt mål att vi ska vara fler som kan representera US så att vi blir fler medlemmar totalt. Så det är därför.
Och även om du är nyvald ordförande så är du inte ny i riksstyrelsen. Där har du suttit några år nu.
Ja, egentligen bara ett år innan, men jag har ju varit med i US Norr några år. Så jag har några års distriktserfarenhet och sen ett års rikserfarenhet. Men sen har jag varit medlem sedan 2013, så att jag är inte helt ny i US så.
Vad händer nu under hösten då? Jag vet att det finns ett par frågor som ni kommer att bita er fast i eller kampanja kring eller satsa extra mycket på att få ut. Vad gör ni utåtriktat?
Ja, vårt tema är ju utbildning och arbetsmarknad, så där ligger ju vårt fokus. Och där har vi ju fått ut lite debattartiklar som vi ska fortsätta följa upp. Till exempel så fick vi väldigt bra respons från en riksdagsledamot från Socialdemokraterna som ville att vi skulle skriva en motion gällande arbetsmarknad och det här med valhemlighet. Även så hörde vi av oss genom SRF tillsammans då till ministern för högre studier om att få ett möte där också. Där hade hon tyvärr väldigt fullbokat, så vi får se om vi får prata med någon av hennes sekreterare då. Men där vill vi också lyfta vårt perspektiv att det blir allt färre med synnedsättning som går över till högre studier och som fullföljer sina studier. Många börjar, men tyvärr för att det inte är tillräckligt anpassat och man får inte rätt, det stöd man behöver, så hoppar många av för det blir för tufft. Så det är också en fråga vi vill jobba med att fler ska våga börja utbilda sig och att man ska kunna fullfölja sin utbildning och få det stöd man har rätt till.
Ja, det ändras lite genom tiderna, för jag vet att när jag började var inte så värst aktiv i US, men SRF aktiv, så sa vi vi har väldigt många utbildade personer i våra led, men de får inga jobb.
Såklart vi har utbildade också, men det är många som till exempel har gått folkhögskola och sen tar det stopp där. Det vi diskuterar lite grann är tyvärr kanske att många få lite för mycket hjälp på gymnasiet, att man kanske blir lite curlad, att till exempel att man får göra muntliga prov istället för skriftliga, och då har man inte de rätta akademiska kunskaperna. Det blir jättesvårt när man ska komma vidare till nästa nivå. Så ibland tror jag att vi är för snälla när vi går i skolan med dem, så att det blir så himla stort steg till universitetet. Så man kanske tänker att man gör dem en tjänst genom att man slipper skriva, och som till exempel på nationella proven att man får göra dem muntligt istället. Det gjorde till och med jag, vet jag, på vissa delar. Men jag skulle säga att man snarare skälper i längden, för att då får man ju inte öva upp sig på den biten. Så då blir det en chock sen när man verkligen måste skriva uppsatser och man ska skriva rapporter, och då blir det svårt.
Utbildning är en sak och arbetsmarknaden är en annan sak som ni kommer att jobba med. Har du någon bra beskrivning på vad problematiken ligger i för synskadade att komma ut på arbetsmarknaden?
Alltså jag skulle säga att delvis så är det väl att ibland kanske man inte är tillräckligt rustad för arbetsmarknaden. Man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera en arbetsintervju. Många kanske inte vet var kan jag jobba när jag har en synnedsättning. Är det bara vissa smala områden eller kan jag jobba på fler ställen? Så där vill vi ju försöka lyfta upp att man kan jobba med ganska mycket bara man får rätt anpassning. Men sen är det väl också, jag tänker att Arbetsförmedlingen har inte varit den bästa. Nu får vi se vad som händer framöver då. Men jag vet att våra medlemmar har svårt att få rätt stöd därifrån som man kanske behöver. Och det som också är ett problem är att många i synskadevärlden eller synnedsättningsvärlden kanske inte har så brett kontaktnät utöver sitt föreningsliv. Och då är det oftast andra personer med synnedsättning som kanske inte heller har kontakter. Och idag är det ju mycket kontakter som gäller. Så det är ju också en utmaning att försöka hjälpa medlemmar med rätt kontakter. Och där har vi till exempel Ylva som jobbar på vårt rikskansli. Hon har ju jobbat med jobbcoachning och jobbmatchning. Så hon skulle kunna ta en större roll och hjälpa våra medlemmar och försöka hitta rätt för dem. Så att, ja, det är väl många bitar egentligen.
Det är en evighetsfråga egentligen.
Ja, det är det.
Vad känner du annars? Har du hunnit sätta dig in i? Du har ju haft koll säkert på både styrelsearbete och rikskansli. Men vad tänker du mest är den största förändringen som sker när du har axlat ordförandeskapet i riksstyrelsen?
Oj, ja, största förändringen. Jag vet inte vad det är, men personligen är det att jag får ju ta en helt annan roll nu när jag inte är vanlig ledamot, eller vad man ska säga. Så det är ju absolut en utmaning att hålla alla bollar i luften samtidigt och också få igång styrelsen. För jag är ju väldigt tydlig med det, att det här är ett jobb vi ska göra tillsammans. Att det är inte enmansshow eller enmansjobb, utan det är, jag vill ju ha en styrelse där alla lägger krut och energi så att vi... alltså kan jobba på bästa sätt så att inte vi bränner ut någon. För det är väldigt lätt i den här föreningsvärlden att det finns de här eldsjälarna som lägger ner så mycket så att de till slut liksom tappar engagemanget, för det blir för tungt. Så det är ju mycket mitt mål, att det ska vara hållbart och vi ska jobba tillsammans. Och också få fler medlemmar att upptäcka US, att de får in det de tycker är intressant och att det inte kanske alltid bara de här aktiviteterna, utan man kan faktiskt påverka samhället om man går med i våra fokusgrupper där vi jobbar med intressepolitik i olika områden. Så jag skulle säga att det är väl min stora uppgift, att få fler att upptäcka US och få oss att jobba tillsammans.
Och fokusgrupperna, är det då att man anmäler sig även om man kommer utifrån landet någonstans, att ja, jag vill jobba med de här frågorna, eller hur kommer man in i dem?
Ja, men precis. Där kan man höra av sig till riksstyrelsen och säga vilken grupp man är intresserad av. Vi har ju några olika spår. Vi har fokus påverkan. Där är det väldigt mycket påverkansfrågor i olika intresseområden. Nu till exempel försöker vi ju jobba extra mycket med temat som vi har, som utbildning och arbetsmarknad. Sen har vi fokus kommunikation. Där det är kommunikationsfrågor helt enkelt. Fokus internationellt. Då är det våra internationella samarbeten man får vara med och jobba fram. Och sen så har vi fokus medlem, och där är det ju väldigt mycket medlemsfrågor. Det kan vara allt ifrån hur får vi fler att engagera sig, hur håller vi igång våra distrikt, vad behöver de för hjälp. Så det är som de fyra grupperna vi har, och där får vem som helst gärna vara med.
För de som inte vet hur US är organiserat, vi har förstått att det finns en riksstyrelse och ett rikskansli och att ni är valda vid medlemsforum som hålls varje år. Hur ser det ut över landet? Hur många distrikt har ni och hur stora geografiska områden pratar vi om?
Ja, vi har ju då 5 distrikt och sen har vi en lokalförening. Så då har vi ju US Norr som har ganska stort geografiskt område. Vi har US Mitt, sen har vi US Stockholm. Vi har US Syd och US Väst och sen då vår lokalförening US Göteborg. Så att det är de vi har, och det är ju de här stora 5-täckande områdena då. Och det ser lite olika ut. Vissa distrikt har till exempel en anställd, men de flesta distrikt har inte det. Så det är lite olika vad de behöver för stöd och hjälp från vårt rikskansli. Men det är lite så vi är uppbyggt, att det är de här 5 distrikt, en lokalavdelning och sen riksstyrelse och kansli.
Och där blir säkert både riksstyrelse och kansli väldigt viktigt också, i och med att det är så pass stora enheter och många yngre personer, kan jag tänka mig, i det hela.
Ja, absolut. Det håller jag med om.
Vad händer mer internt under hösten då? Tänker att ni har både träffar och andra sammankomster internt, eller utbildningar kanske inte.
Ja, vi ska ju dels göra en resa till Nepal där vi har ett utbyte med en organisation som heter Bayern, som är egentligen US motsvarighet fast där borta. Så då är vi en liten delegation som ska åka dit. Jag själv ska vara med som ordförande. Och sen har vi vår rikshelg där vi har tema sex och samlevnad som är i oktober. Och den här Nepalresan har också slutat på oktober, så det är ganska mycket som händer där. Och sen så kommer vi ha en ordförandekonferens i slutet på året som då är för våra distriktsordföranden och viceordföranden som får träffas och byta erfarenhet och lära sig mer. Så det är ju framförallt de grejerna som är igång. Sen har ju distrikten sina höstläger och vinterläger, så att det pågår ju grejer hela tiden.
Ska vi gå in på lite mer personligt om dig då, Frida? Jag vet att du är... ska vi säga norrbottniska?
Jag är ju då från en liten, kan man ens kalla det by? Det är 10 hus ungefär. Det är väl en by kan man säga. Som ligger 3 mil norr om Haparanda från början. Som heter Kankanranta. Så det är lite finst påbrå där. Så där är jag uppvuxen med mamma, pappa och stora syster. Och sen flyttade jag när jag var 15 år till Örebro för att gå på riksgymnasium där, då jag har också en hörselnedsättning. För de har ju riksgymnasium för döva hörselskadade. Så att jag bodde egentligen i Haparanda, eller området där, tills jag var 15 år. Sen har jag inte bott där jättemycket sedan dess, utan bara kortare perioder. Men det är därifrån jag kommer i alla fall.
Föddes du med hörsel- och synnedsättning eller kom det successivt?
Jag föddes med synnedsättningen och den märktes tidigt. Hörselnedsättningen kan också vara så att den är medfödd, men den upptäcktes inte direkt, utan det var... Ja, vad ska jag säga, 4-5 års åldern då man tittade lite mer på min hörsel och märkte att jag hade en hörselnedsättning. Min mamma började märka att när hon var i ett annat rum och hon ropade så reagerade jag inte alltid, och det var lite så här små saker. Så då fick jag ju hörapparater. Men det kan ju som sagt också ha funnits en hörsel, men jag har ju en lättare hörselnedsättning, så den var inte jättelätt upptäckt i början, utan det kom mer sen. Ja, men jag ser 10% på mitt vänstra öga. Jag måste alltid fundera om det är höger eller vänster. Och jag ser över hela synfältet där. Sen har jag hade lite syn på mitt högra öga när jag föddes då. Jag har inte några direkta minnen av det, för det var inte många procent. Dock så fick jag regnbågshinneinflammation när jag var 4-5 år. Och då blev det akut operation, för jag fick så högt tryck i ögat. Och då tappade jag tyvärr den synen jag hade där. Så jag skulle säga att jag har levt hela mitt liv med syn på ett öga, för att jag har så... inga minnen från hur det var att se på mitt andra öga. Så på höger öga idag då, så ser jag egentligen bara ljus och mörker. Så det är inget jag använder mig av, utan det är haka på, om man säger så.
Frida gick gymnasiet i Örebro i 3 år och flyttade sedan hem till Norrbotten och sedan till Luleå, där hon blev anställd i ett projekt i Idrottens hus. Hon bodde 2015 till 2017 i Vimmerby för att utbilda sig till fritidsledare. Men sedan 2016 har föreningsengagemanget tagit fart i kombination med att hon jobbar som fritidsledare.
Det funkar just nu, men det är ganska mycket pusslande i och med att mitt vanliga yrke, då vad jag ska säga som fritidsledare, då är det ju helgjobb. Och många av våra grejer på Riks är ju på helger. Så att det är lite pusslande för att få ihop mitt vanliga jobb med ordförandejobbet och sen det politiska uppdraget också.
Hur fungerar det att vi börjar med fritidsledarskapet då, fritidsledarjobbet?
Alltså jag skulle säga att det är otroligt utvecklande för mig som person att vara fritidsledare, för att jag måste ju hela tiden, alltså ungdomar är ju väldigt raka många gånger, och där måste jag ju som verkligen stå för min synutsättning, för att jag får ju frågor om varför gör du så där och ser du dåligt och mycket sånt, så att det får man ju verkligen träna på och förklara pedagogiskt och berätta att ja, men det funkar för mig att jobba ändå, men jag kanske gör lite annorlunda vissa saker. Så att jag tror det är också otroligt bra för ungdomar att se att det finns alltså en bred representation på sin arbetsplats. Att det inte bara är fullt seende eller fullt fungerande med alltså det fysiska eller så. Så jag skulle säga att det är nog bra att de kan få en bredare bild, ungdomarna också.
Absolut, och det tror jag gäller politiken också. Hur har det
Absolut, samma där. Jag skulle säga att i politiken så är hela tiden mitt perspektiv att granska hur funkar det här, är det här tillgängligt? Och inte bara för personer med synnedsättning, utan jag försöker tänka brett när jag sitter där också. Och ja, man märker ju också att de är ju inte vana att kanske tänka i de banorna. Så när jag lyfter upp någonting så är det mycket så här, jaha, är det så? Funkar det så? Eller funkar det inte? Så att det är jättebra att komma ut i politiken också.
Vad är det största problemet med att vara synskadad politiker som du har upptäckt?
Vi får ju vissa handlingar innan, men sen är det mycket som tjänstemännen föredrar på mötet. Och de handlingarna får vi inte i förväg. Och då är det ju bara att de går igenom dem på PowerPoint. Och det är otroligt mycket statistik, det är mycket tabeller, det är siffror. Och jag ser ju att det är en tabell, men jag ser ju inte vad det är för siffror. Så det ger ju inte mig så jättemycket. Eller såklart, de berättar ju så, men man får ju bättre bild när man också ser det framför sig. Så där är faktiskt en påverkansgrej jag försöker göra, att de ska skicka ut dem, inte bara till mig, så till alla. Så att man kan ha det framför sig. Så det är faktiskt en utmaning.
Bra, då har vi fått en bild. Vi har dock inte fått en utseendemässig bild. Ska vi avsluta med det? Det där som är så spännande, men som taltidningarna landet överallt brukar fråga. Kan du beskriva dig själv med några egna ord, utseendemässigt eller egenskapsmässigt, om du vill det?
Ja, just det. Ja, jag kan väl kombinera det. Jag är ungefär 1,55 lång. Jag har väldigt kort släkt, så det blev på det viset. Jag har glasögon som är lite så här pilotformade, kan man säga. Jag har ljust, väldigt skällockigt hår, lite medelkurvig, jag vet inte vad jag ska kalla mig, och väldigt glad och social skulle jag nog beskriva mig som för det mesta. Lätt att ta kontakt med människor, och jag ger väldigt mycket av mig själv. Ibland glömmer jag bort mig själv på köpet, men det är lite så som jag person, eller som person, så folk brukar få påminna mig ibland att du behöver inte göra allt för alla, utan tänk på dig själv ibland. Men det är lite så jag är. Och envis som tusan. För jag, i och med att jag har levt hela livet med syn och hörsel, så har jag ju varit tvungen att hitta lösningar. Och det tycker jag är en fördel många gånger, att jag är en problemlösare.
Det var en bra sammanfattning.
Ja.
Så tack för den, Frida Kallander. Rätt nyvald i alla fall, ordförande för US. Och jag som pratade med Frida heter Peter Kjernberg.